Det svänger, eller hur? Härligt. Ja, men sambatakter är väl inte helt fel en sån här dag, tyckte jag. När jag fick höra det här så kände jag att men det här är jättebra. Tack. Hörrni, till att börja med så vill jag bara skicka... Jag kommer stå bredvid predikstolen, för det är så jag gör. Jag tycker om att hålla i den, men jag vill inte gömma mig bakom den om ni undrar. Jag vill bara börja med att skicka en hälsning ifrån min familj. Min fru Anna och mina tre barn, Adam, Elia och Kajsa. Vi har ju varit utsända som missionärer ifrån Evangeliska Frikyrkan och från Philadelphia Örebro under de senaste åren. Och vi bor i Örebro, hemma i Örebro nu sedan några månader igen. Men vi har vår hemförsamling i Mellringekyrkan, och nu är det såna här julspelsövningstider för barnen, så att de var då stanna hemma i Mellringekyrkan idag, men de skickar sina varma hälsningar. Jag tänkte så här att jag blev väldigt glad till att börja med när jag fick frågan om jag skulle kunna komma hit och berätta lite. Innan vi åkte ut till Brasilien så var vi med på en missionskväll tillsammans med en del av er i församlingen. Men nu när jag fick chansen att komma och vara med och träffa fler av er, så kände jag själv att men det här känns roligt. Och det kanske inte blir någon traditionell domsöndagspredikan, utan lite mer så där en slags genomgång av vad vi har varit med om som familj, vår upplevelse av Brasilien, men också vad som händer i Brasilien och vad Gud gör i Brasilien och de behoven som finns i Brasilien. Hur levs den kristna tron ut i Brasilien idag? Många av er vet att Brasilien är ett av de klassiska missionsfälten för Örebro-missionen och sedermera Evangeliska Frikyrkan. 1912 så skickade John Ångman ut Erik Jansson, den första missionären, till Brasilien. Och idag så finns det en systerkyrka där som heter Sibi, om vi förkortar den. Och det är ungefär någonstans 700-1000 församlingar, beroende på hur man räknar. Och ungefär 90-100 000 personer som är med i den församlingsrörelsen. Och det är fantastiskt att se att det som vi och vår kyrka startade för mer än 100 år sedan nu på många sätt och vis är starkare och mer livgivande och vibrerande än vår egen kyrka här hemma i Sverige. Tycker jag känns fantastiskt roligt. Men jag tänkte att vi tar med er på ett litet svep. För så här var det, förstår ni, att för ungefär... Sist så där 2 år sedan, januari 2020, så såg det ut så här. Nu ser ni inte jättenoga vilka det som står där. Men det var alltså ett antal resväskor och 5 mycket entusiastiska personer från familjen Genemark som stod på Arlandas flygplats. Det var nämligen så att Anna och jag, min fru, vi gifte oss för 16-17 år sedan. Och ända sedan vi gifte oss så har vi burit på en dröm att någon gång få åka ut i mission. Och allra helst till Brasilien. Min fru bodde 2,5 år och jobbade som volontär för en kristen missionsorganisation innan vi gifte oss. Så vi har bett för det här och burit på det här i många, många år. Gud, sänd oss. Och så äntligen, efter många om och men, så blev drömmen verklighet. Och vi skulle få bege oss till Brasilien. Och vi såg verkligen hur Gud öppnade alla dörrar. Och det är som det ofta är när man ska ut i mission. Det betyder att det är sista minuten som allting löser sig. Det har någonting med Guds timing att göra, jag vet inte riktigt, men han vill alltid jobba med oss minst lika mycket som han vill göra någonting där ute. Så i sista sekund fick vi visum, och dagen innan vi åkte så lyckades vi äntligen skriva under kontraktet på att hyra ut huset, så att vi blev av med det och inte behövde sitta med en tung kostnad för ett hus under tiden vi var ute. Men vi åkte glada i hågen och kände verkligen att Gud hade kallat oss. Vi fick åka till en stad som heter Campinas, som jag vet att men säkert 10% av de som är här idag har nog varit i den stan någon gång, skulle jag tro. Men det här är ju klassisk Brasilienmark, man tänker på mission. Campinas är huvudsäte för vår systerkyrka Sibis samfund och deras kontor. Det är en stad på 1 miljon, 1,5 kanske man kan säga. 3,5 i Stor Campinas. Och 90 kilometer söderut, eller vad det är, så ligger São Paulo, som har ytterligare 21 miljoner. Så det är mycket folk. Tanken var att Anna och jag skulle få åka dit och jobba under 3-4 år med 2 olika saker. Mitt uppdrag var att åka dit och jobba med vår systerkyrkas kommunikationsarbete och deras ledarutveckling. lite strukturfrågor runt hur de kan utveckla samfundet mer och lite bakomliggande grejer så där. Anna skulle jobba med FEPAS som är den sociala grenen. De driver 30 projekt runt om i landet i samarbete med lokala församlingar. Barnhjälpen kan man säga är ju det, och många av er vet vad barnhjälpen är. Mycket projekt som handlar om att stärka barns rättigheter. Det är eftermiddagshem för utsatta barn i kåkstäder, favelor och så vidare. Och Anna skulle jobba som stöd till den lilla, lilla staben som jobbar med det här. Och också jobba praktiskt i ett av de sociala projekten. Och vi kände när vi åkte dit att äntligen får vi göra det vi drömde om. Och det var ju då att få tillsammans med Jesus liksom sträcka ut våra händer och välsigna det här landet. Ni vet, man har burit på en dröm länge. Så ser man ju framför sig Jesusstatyn och att vi får vara med där och så få förmedla evangeliet. Och det här var verkligen en dröm för oss. Någonting som vi var så glada för. Men så kom det ju någonting då, där runt mitten på mars i Brasilien. Så efter 2 månader, vi hade lyckats få hus, vi hade lyckats få tag på bil, vi hade lyckats få igång barnen i en portugisisk språkig skola, vilket var ett äventyr för dem, men de hade börjat landa i språket lite grann. Men då sa guvernören i delstaten São Paulo, nej, nu tar vi karantän i 2 månader, eller i 2 veckor. Vi stänger ner allt och så stoppar vi den här pandemin, den kommer inte att komma till Brasilien. Inga problem. Så vi stängde ner och barnen fick lov i 2 veckor. Vi tänkte det här blir jättebra. Och sen efter 2 veckor så sa guvernören, nej, det blir nog inte så bra. Men vi måste ju ha någon form av karantän i alla fall så att inte smittspridningen tar iväg här nu då. Så barnens skola stängde. Allting utom egentligen då, alltså bensinstationer, mataffärer, apotek stängde. Så vi gick in i en ganska hård karantän kan man säga. Och barnen fick då veta att nu blir det skola via Zoom. På portugisiska. Det var jätteroligt, tyckte vi inte. Man kan ju le lite åt det nu. Vi började i alla fall en väldig rollercoaster där. Under de följande 12 månaderna, från mars 2020 till mars 2021, så var barnens skola stängd för bara onlineundervisning. Alla dagar utom 2 för vår äldste son som gick i 6:an då. Han var på skolan 2 dagar under 1 år. Och våra 2 yngre barn som då gick i 2:an och 5:an när vi var i Brasilien. De gick 10 dagar på skolan och resten satt de online. Det här var ju med facit i hand en ganska tuff situation. Vi kunde ju inte göra det vi hade åkt dit för att göra. Kontoret för Sibi var stängt. Vi åkte dit en gång i veckan och satt ute med ansiktsskydd på för att prata med en av dem som vi jobbade med och försökte få lite saker gjort. Men annars så tillbringade vi ungefär 6 till 7 timmar om dagen med online-skola för att stötta barnen. Och sen så försökte Anna och jag jobba på kvällarna för att liksom få lite saker puffat på. Men alla de sociala projekten ute i kåkstäderna som FEPAS jobbade med var nedstängda på grund av karantänreglerna. Kontoret var stängt. Sibis teologiska seminarium var stängt. Alla församlingar hade bara online-gudstjänster. Det vet ni hur det är. Men det var en väldigt, väldigt märklig situation. Och i Brasilien så ska man ju då ha på sig munskydd när man är ute och rör på sig. Så det blev väldigt markant. Och faktum var att när vi fick vara med och flytta på lite grejer och jobba. Men det var ju inte vad vår dröm var, kan man säga. Och i januari så började vi märka, nu då januari 21, att det här började bli slitigt för barnen. De klagade inte en enda gång. De sa att ja, men vi ska ju vara här. Gud har kallat oss hit och vi ska inte ge upp. Men vi började märka att de började bli stressade. Och min fru började också må dåligt. Och det gjorde jag också säkert. Men jag var så upptagen att tänka på annat. Så jag märkte nog inte det själv. Men vi började i alla fall märka av att det här håller inte. Och vi funderade på vad vi skulle göra. Samtidigt med det här så var det ju så att pandemin i Brasilien var ganska brutal. Det var ju många, många människor som har drabbats. Och i januari 21 så kom den andra vågen med stormsteg. Och när det var som värst i slutet på februari så var det ju som så att i vår hemstad och i vår delstat så var det ju kö till sjukhusen. Vi fick höra om ett av sjukhusen som låg inte så långt ifrån oss. Där var det ju 100-200 personer som stod i kö in till akuten. Och folk som avled i kön på grund av att de inte fick syrgas när de då hade fått covid. Vi mådde inte så bra. Våra barn började bli trötta, psykiskt liksom slitna, och min fru också. Så Lina Lin Newman och Anna-Maria Jonsson, som har kommit hem nu för den delen, de av er som känner henne, sa, nej men ni måste hem. Det här går inte, vi måste flyga ut ur landet så ni får vila lite. Så vi lyckades med nöd och näppe ta oss ut ur landet. Det var också ett äventyr. Det var inte bara enkelt att lämna mitt i en pandemi. Men vi kom hem och hamnade i våras i Härnösand. För vi hade ju inte vårt eget hus, det var uthyrt. Så vi var tvungna att ta vägen någonstans. Så vi hamnade upp i Norrland i mina svärföräldrars gästhus. Och bodde där under 3-4 månader. Och barnen fick gå på en svensk byskola och tyckte det var fantastiskt. De hade tillbringat ett år med... De hade en kompis var under tiden vi var i Brasilien. Så de träffade 3 gånger var. Så bara det här att få gå på en vanlig svensk skola och leka med kompisar på rasten var ju en dröm. Så det här var en ganska tung erfarenhet. Och allt slutade egentligen för vår del med att vi i somras tillsammans med EFK sa att omständigheterna för att kunna åka tillbaks är lite för tuffa. Framförallt med det tidsperspektivet att på grund av regler och så vidare så skulle vi behöva åka senast nu i januari. Så vi bestämde oss att vi avbryter vårt kontrakt. Och den sista december så slutar så att säga vårt missionärsäventyr. Även om både Anna och jag har jobbat på distans mot Brasilien under de sista månaderna här när vi har varit i Sverige. Nu vet Zoom funkar jättebra, så det går det också. Det här har varit ett väldigt underligt och ganska slitsamt äventyr på många sätt och vis. Och när man hör det så kanske man känner att nu blev vi ju lite deprimerade här. Det här känns ju jobbigt. Och på ett sätt så kan ju vi känna, jag och Anna då, och barnen, att vi fick ge upp en dröm. Men på ett sätt så har vi sett Guds trofasthet på ett sånt sätt som jag tror att jag aldrig har sett förr i mitt liv. Och på något sätt så tror jag det är lite signifikativt för den tiden vi lever i. Och någonting som har varit väldigt, väldigt liksom helande för oss. Att Gud verkligen har stått vid det han säger i missionsbefallningen. Se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi har sett honom bära oss på ett sånt konkret sätt. Att lyckas komma ut i landet när det i stort sett inte gick några flyg. Att inte råka ut för covid mitt i alltihop. Att vi fick ett tag på ett hus innan allting stängde ner. Alltså så många saker där Gud bara gång på gång på gång visar sin trofasthet. Och nu kan vi se tillbaka och säga att ja, det kanske inte blev som vi ville. Men vi vet också att våra vänner i Brasilien är tacksamma för det vi fick göra. Det lilla vi fick göra under de här månaderna vi var där. Och vi hade en väldigt bra avslutning. Vi fick möjlighet att åka dit i september, jag och Anna. Och stänga ner, sälja hus, eller flytta ut ur huset. Sälja av våra extra grejer, sälja bilen och säga hej då till våra vänner. Och de sa då till oss, tro inte att det ni har gjort inte betyder någonting. För oss var det en livlina. Och det var ju fantastiskt skönt att få känna. Och samtidigt tror jag att det vi tar med oss mest av allt, och som jag vill bara skicka med till er, det är det som vi upplevde att Gud sa till oss när vi hade det som tuffast, bara några dagar innan vi skulle flyga hem till Brasilien i mars. Min fru gick på en bönepromenad och så ropade hon till Gud. Vi gick runt muren, vi bodde i sån här kondominio, ett stängt område med mur runt. Det är så man bor i Brasilien om man vill vara lite försiktig på grund av säkerhetsläget. Och så gick hon runt muren tidigt på morgonen utan munskydd. För det var då man kunde gå ut innan det blir för varmt och innan alla grannar ser att man inte har munskyddet på sig. Och så ropade hon till Gud. Vad är det här? Varför skulle vi vara med om det här? Jag vill ju betyda någonting för de människorna som är här. Vi vill ju göra någonting. Och då säger Gud, jag vill betyda någonting för dig. Och jag tänker att på något sätt så är det kärnan i evangeliet genom allting. Jesus säger i missionsbefallningen som vi tänker gå ut till hela världen. Och så ändå slutar han missionsbefallningen med: se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är det här som är det dubbla i evangeliet. Att han vill och längtar efter att vi ska sträcka oss ut och betjäna människor och älska dem. Och hjälpa dem och möta behov. Och så samtidigt så är han mitt i allt, mest av allt, upptagen av att göra det som han vill göra i våra liv. Att jag får bli den han har kallat mig att bli. Att du får bli den du är kallad att bli. Att han får göra sitt verk i dig och i dig och i dig. Och på något sätt så har det där burit oss de här sista månaderna sedan vi kom hem. Att Gud mest av allt vill betyda någonting för oss. Och vare sig vi åker ut i mission eller vi känner det här hemma i Örebro, så ska vi liksom kämpa för att göra det goda, sprida Guds rike. Och samtidigt så vill Gud mest av allt betyda någonting för oss. Ett bibelord som bar oss under den här tiden var ju det här: att Herren ska bevara oss i livets alla skiften, nu och för evigt. Det är psalm 121. Och det är ju verkligen så att livet skiftar och ibland är det brutalt. Och vi mötte människor, varenda en vi känner egentligen i Brasilien hade någon närstående som avled i covid. Vi hörde om pastorer och en av barnens lärare avled i pandemin. Och det var mycket smärta och det var mycket som gjorde ont. Och så mitt i allt så kunde vi höra från våra vänner där och känna själva att mitt i livets skiften så bevarar han. Han bevarar vårt hjärta. Det kanske inte är så att vi kommer att liksom klara oss helskinnade fysiskt. Men han vill hålla vårt hjärta nära sitt hjärta. Och jag tänker att det är på något sätt liksom det som jag tror att Gud gör i Brasilien idag. Och jag tror han gör det på många ställen runt om i världen. Och samtidigt så har vi den andra sidan av myntet. Som jag tänkte att jag bara vill gå över och stanna upp lite grann inför också. Och det är det: vad gör Gud? Vad händer egentligen i ett land som Brasilien i en sån här period? Och då är det ju faktiskt så, precis som jag sa nyss, att Brasilien är ett land som är ganska, vad ska man säga, väldigt, väldigt påverkad av pandemin, skulle man kunna säga, för att liksom använda lite andra ord. Vi har ju haft en pandemi här i Sverige och vi har känt av den, men det är klart, den verkligheten som vi fick möta i Brasilien var någonting annat. En siffra som vi stannade upp inför för några veckor sedan, jag pratade med Anna Maria Jonsson, det var det här att vi såg att, jag tror UNICEF hade tagit fram siffror på att 137 miljoner barn i Latinamerika, 137 miljoner barn har missat minst ett år, upp många av dem 2 år av skolgång på grund av pandemin. Och många av de barnen har ingen möjlighet att återvända till skolan på grund av den nya verkligheten de står inför, där föräldrarna säger: du måste hjälpa oss att få mat på bordet, vi har inte tid med att du går i skolan. Eller att de får höra: nej, men du är inte välkommen till skolan. Alltså det är så mycket som händer. Eller att de har blivit indragna i kriminalitet eller droger eller annat under tiden som de har varit ute på gatan, för de inte haft möjlighet att gå i skolan. Men lyssna på den siffran, 137 miljoner barn. Brasilien har 600 000 människor som har avlidit på grund av pandemin. Och fattigdomen bara sprider sig. Och så ovanpå det så har vi en nation som slits på grund av politisk maktkamp, populism och korruption. I januari 2021 så kom ju den andra vågen av pandemin, först kan man säga till Manaus, till Amazonas. Och det var säkert många av er som såg på nyheterna eller hörde lite grann om det. Och det finns bilder på där de står i kö med syrgastuber för att komma åt. Och det var brist och det var akut. Och samtidigt så satt den federala regeringen i Brasilia, huvudstaden, med presidenten i spetsen och sa: vi har skickat hundratals miljoner kronor som akut hjälp till delstaten. Och de sa: vi har inte fått några pengar. Det är ingen egentligen som vet riktigt än, vart var pengarna? Vad hände? Varför blev det som det blev? Men det är nog ganska säkert att man kan säga att det var bara ett exempel av många på den korruption som finns i många av de länderna som är i Latinamerika och som är i Brasilien. Tyvärr är det ju som så att vi tänker korruption, ja men det är väl inte något speciellt. Men det är alltid så att korruptionen, den slår mot de fattiga. Det är alltid de minsta som far mest illa. Ett annat exempel som vi brukar prata om, det är när vi fick hålla på och studera och se lite grann. I Brasilien så är det ju som så att de kommunala myndigheterna, de drivs och styrs av en borgmästare som tillsätter tjänstemän. Och sen behöver då de lokala representanterna för skola och så vidare äska pengar för budget för att kunna göra det de ska göra. Det är inte så att det styrs av nämnder på samma sätt som det gör i Sverige. Däremot så har de frivilliga och frivilligsamhället möjlighet att vara med. Vi fick höra en berättelse om en skola där rektorn sa, han var rektor för två skolor, han sa: nu ska jag måla två skolor här. Här kan någon av er ha hört förut, men han sa: jag behöver pengar för att måla om de här två skolorna. Så visade han bilder. Och så sa de på kommunen: ja men här får du pengar, varsågod. Vi vill ha en rapport sen efteråt på hur det gick, att du använde pengarna och så vidare. Så efter några månader så kom det tillbaka ett kort: ja men nu har jag målat bägge skolorna, den ena skolan är blå och den andra är gul. Och då var det några frivilliga som tänkte att vi måste bekämpa korruptionen. De valde att åka ut för att kolla läget på de här två skolorna. Och upptäckte då att den ena skolan var omålad. Och den andra skolan var målad hälften i gult och hälften i blått. Och så hade rektorn då med sina kompisar tagit hand om resten. Det här pekar ju på ett sätt på ett systemfel. Men det pekar också på vad som händer med oss människor när nöden blir svår. Och det är ju ofta lätt att tänka att vi ser bara till oss själva. Och de här behoven är så stora i det här landet. Men det finns också ljuspunkter och det finns människor som gör så fantastiskt mycket bra. Och jag skulle bara vilja stanna upp inför åtminstone en av dem. Och det här är pastor Marco Antoni. Ni ska se om han dyker upp. Nu är det en liten bild här, men ni ser en kille som står i blå pikétröja till vänster på bilden. Det här är alltså från en favela, en kåkstad i Rio som heter Jardim Batang, som är riktigt, riktigt hårt drabbad utav våld, droger och så vidare. I den här kåkstaden så har den här pastorn startat en liten församling. De är kanske 40-tal skulle jag tro nu. Och så driver de ett projekt till stöd och hjälp för utsatta barn. Det som är speciellt är att den här pastorn, han är faktiskt polis i en annan stad, inte så långt därifrån på sin arbetstid. Och sen ger han sitt liv och lever i den här favelan för att hjälpa barnen resten av sin tid. För ungefär en månad sen så fick vi rapport att han hade blivit förvisad ifrån den här favelan. Därför att ett nytt gäng som kallade sig för Los Evangelicos hade tagit makt i favelan. De kallade sig alltså för de evangelikala typ. De upplevde att de hade en kallelse från Gud att ta över makten, inte bara den här kåkstaden utan i flera andra. Och de driver då kåkstäderna genom kontroll, genom våld, genom drogförsäljning. Men en liten del av pengarna som kommer in använder de för att gräva vatten och ge liksom brunnar till människorna eller dra in el i husen och så vidare. Och de krävde nu att pastor Marco då skulle ansluta sig till dem och så säga att han står bakom det de gör. För då skulle han också få pengar till kyrkan. Och han sa: jag vägrar. Och han märkte ju att nu är pressen på. Och några veckor innan det här hände, som jag kommer att berätta om strax, så hade han en dröm. där han drömde att han skulle bli konfronterad av de här männen. Och mycket riktigt, i slutet på september så blir han stoppad på väg ut ur favelan utav några killar med maskingevär och pistoler. Och så blir han framtagen till ledaren och så säger ledaren: varför ansluter du inte till oss? Vi har hört att du jobbar som polis på fritiden. Du måste ansluta dig till oss, annars kommer vi att döda dig. Och han hade ju upplevt ett Guds tilltal, så han sa det: jag drömde om det här för ett par veckor sedan. Och du säger att du gör Guds verk, sa han till ledaren. Men jag tror inte att du gör det, för du vandrar inte i ljuset. Och nu kommer jag gå härifrån. Och så gick han därifrån och satte sig i bilen och körde därifrån. Och ledaren stod och blev helt paralyserad när pastorn sa till honom: du gör inte Guds verk. Då tappade han liksom tråden. Det här är ett brutalt läge, för han har inte kunnat återvända sedan dess. Och de av er som bär Brasilien på sitt hjärta får gärna be för den här situationen. Men samtidigt så är det ett fantastiskt vittnesbörd om att Gud är med alla dagar till tidens slut. Mitt i den här brutala råa verkligheten. Nu har projektet kunnat fortsätta tack vare att det finns några familjer kvar som bor i favelan. Som driver både församlingen och projektet och hjälper. Minns inte hur många barn, men det är minst 40 stycken barn tror jag som är i projektet, som får hjälp med mat och skolgång och en trygg plats att komma bort ifrån det våld som finns på gatorna. För just nu så går det nästan inte att vara på gatan i den här kåkstaden på grund av att det är så mycket med det här gänget. Det här är liksom en bild av den verkligheten som råder i Brasilien. Och det som slår mig när jag mötte den här pastorn, vi mötte honom i december, vi hade möjlighet att åka när det var lite lugnare under pandemin och hälsa på honom. Och det som slog mig då, det var ju vilken otrolig passion och nöd som de har. Vad heter det? Den versen som jag ville att vi skulle läsa och som Anna läste med oss var ju det här. När Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna. Han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket, botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. När jag träffade pastor Marco och när jag träffade en del av de andra pastorerna och frivilliga som driver de här projekten runt om i Brasilien, för några av dem hade vi möjlighet att träffa, så var det just det som slog mig. Med risk för sina liv så kunde de inte annat än att försöka hjälpa. För de såg hur människorna är illa medfarna. Och jag tänker att det är där som är kärnan i evangeliet. Samtidigt som den andra kärnan är just det här att vi är burna, att han är med oss alla dagar till tidens slut. Och en sak som är fantastisk med pastor Marco, det är att, är det någon av er som har läst boken vad heter den nu då? Lina Leo Ingmars bok, förlåt, Om en jorden skakar. EFKs missionsdirektorer Lina Leo Newman och Ingmar Fors har skrivit en bok som heter Om en jorden skapar, om helande hopp skakar. Lina Li återberättar i ett kapitel där sin erfarenhet av att möta den här pastorns fru och besöka det här projektet under mars 2020, precis innan pandemin slog till. Och hur hon blev så berörd av hans frus passion för de här barnen. Och hur hon liksom kände, ja men ni vet, helande hopp går hand i hand. Vi berättade för honom nu när han sitter och inte kan återvända till sitt arbete och han mår ganska dåligt över det. Så berättade vi för honom att vi ber för dig i Sverige och att det som ni gör har varit en enorm uppmuntran för EFKs missionsdirektor Lina Li. Och det för honom har varit en otrolig uppmuntran. Och där tänker jag, där ser vi också den här skärningspunkten med evangeliet liksom. Hur det brustna går hand i hand med det helade. Hur det som är trasigt liksom bara kallar till oss, gå ut, hjälp, vila inte, se lidandet och möt det. Och samtidigt så möter vi själva lidande och svårigheter och prövningar. Vi möter inte alls egentligen i samma mängd som kanske de här möter. Och ändå så säger Gud, möt behoven, se lidandet, sträck ut en hand. Be för arbetare, men var också beredd att vara den arbetaren. För det som följer i Matteus efteråt, det är ju, Jesus säger, skörden är stor men arbetarna få. Be därför skörden, så att han sänder ut arbetare till sin skörd. Nästa vers, han kallade till sig sina 12 lärjungar, gav dem makt över orena andar så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar. Han sa till dem, gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Står det några verser senare. Så Jesus säger, be för arbetare. Och sen säger han till samma personer som han ber med, gå. Och jag tänker att det är där som jag vill skicka med när jag stannar upp. För vad gör Gud i Brasilien? Jo, jag ser att Gud reser upp människor som inte kan annat än möta behoven. För de ser nöden och de har fått ta del av Jesu hjärta för nöden. Och jag tror att Jesus vill göra samma sak med oss. Och i vårt land så är det inte samma sorts nöd. Men jag tänker på det som ni gör med Hoppcentralen i er församling här. Eller jag tänker på det vi gör i våra jobb när vi möter psykisk ohälsa mer och mer eller vad det än är liksom. Vi är kallade att vara hoppets bärare och att se behoven och möta dem i vårt land med. Så jag vill bara skicka med det som en utmaning till er. Som församling och som individer. Jesus, han kallar oss och han säger, jag är med er. Håll er nära mig. Jag håller mig ännu närmare er än vad ni är mig. Och se behoven. Möt dem. Stanna inte för någonting. Och det är någonting som jag tar med mig när jag ser på de här människorna. Så är det, de stannar inte. Alltså han mår kanske mest pastor Marco nu då. Han är visserligen rädd och sliten, kan inte återvända. Men det som förtär honom, om jag har förstått det rätt, det är ju inte bara det. Utan det är ju också att barnen är kvar där inne. De lever i nöd och misär. De behöver hjälp. Och jag tänker att Gud vill föda den här sortens passion i våra liv också. Så jag vill bara skicka en utmaning till er. Var med. Här och över hela världen. I Brasilien så fick vi vara med och starta upp ett antikorruptionsprojekt. Apropå det här jag pratade om med korruption. I 7 städer i nordöstra Brasilien så har vi fått starta upp ett arbete där vi ska jobba med att utrusta kyrkan så att de kan granska kommuners och städers ekonomi, framförallt när det gäller sånt som har med barns rätt att göra. Det kan vara skolluncher, det kan vara verktyg med läkemedel på förskolor och så vidare. Och det gör vi för vi vet att vi behöver bemöta korruptionen så att pengarna hamnar på rätt ställen, för då kan de som behöver det mest få hjälp. Den sista bilden som jag har är på 7 personer. De här 7 personerna, de är koordinatorer för de här 7 städerna som ligger i nordöstra Brasilien. De ska utrusta och hjälpa både unga och vuxna i kyrkorna och på skolorna att få reda på vilka rättigheter har vi. Hur kan vi bekämpa korruptionen? Hur kan vi se till att vi istället för att få en liten chipspåse och en jordnötsbit till lunch så får vi en riktig lunch? Vilket de har rätt till enligt brasiliansk lag. Det ska de undervisa barnen om och hjälpa dem att förstå. Och så ska de lära sig att granska finanserna i kommunerna. För där har man inga revisorer. Så det behövs att vi frivilliga gör det. De här hade sin träningsvecka för drygt en vecka sedan uppe i nordöstra Brasilien. Och de var rädda. De var rädda för de vet att de ska gå upp emot härskare och makter. Både andligt talat och mänskligt talat. Och retar man fel person i ett sånt land, då kan man råka illa ut på riktigt. De var också rädda därför de vet att det här kan betyda så mycket om vi lyckas. Och det var en stor utmaning. Så Anna Maria berättade att de hade haft en bönekväll tillsammans med de här när de upplevde så tydligt att Gud talade till dem och styrkte dem. Men vi vet att det vi gör när vi försöker bekämpa korruptionen i de här sju städerna, det är någonting som vi gör som handlar om Guds rike. Så därför har vi sagt så här, att vi ska inte bara stötta det ifrån Sverige lite ekonomiskt, utan vi ska också be för det. Så vi har dragit igång ett böneprojekt som vi kallar för Bön för barns rättigheter. Låt rätten flöda fram som en outsinlig ström, Amos 5:24. Där vi kommer att skicka ut bönebrev till dem som väljer att vara med och be för det här projektet. Som en förlängd arm. För vi vet att Gud behöver beskydda dem här, ge dem vishet och låta det här få sin verkan. För ni förstår, bistånd, socialt arbete, det är inte bara bistånd. När vi gör det som kyrka, då är det Guds rikes framredande. Och då behöver vi be. Så om du vill vara med din hemgrupp eller som privatperson och vara med och be för det här, så vill jag att du kommer till mig på kyrkkaffet efter gudstjänsten och så pratar du med mig, så tar jag din mailadress, så kommer ni att få lite böneinformation om det så småningom. Det är bara en konkret möjlighet av alla som finns att liksom vara med i kampen för de som behöver hjälp. Jag vill bara avsluta med att läsa den här versen igen ifrån Matteus. När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det är min utmaning till er. Gud bär, men Gud kallar. Jag tror vi ska ta en instrumental låt och sen kommer vi att bjuda in till förbön tillsammans efter det.